David höll tillbaka sina män med stränga ord och tillät dem inte att överfalla Saul. Så småningom så går ju Saul färdig och går ut ur grottan, och då ropar David till honom. Och Saul förstår att han har skonat hans liv. Men han rör alltså inte Saul, därför att Saul är Herrens smorde. Men också här används ju ordet helt löskopplat ifrån alla våra tankar om vad Messias begreppet står för. Utan det är ju en term på en samtida gestalt. Om nu ordet alltså fanns på 39 ställen i Gamla testamentet, så blir det inte så värst mycket kvar sen vi gallrar bort de här tydligt samtida texterna. Utan vi får två eller tre texter kvar, och vi ska titta på dem. Och det första som vi ska läsa då står i Daniels 9:e kapitel. I slutet på det kapitlet får Daniel en profetia som vi ofta läser som en messias profetia. Daniel 9:24. 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den allra heligaste. Vet därför och förstå, från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den smorde försten kommer, ska det gå 7 veckor och 62 veckor. Gator och vallgravar ska på nytt byggas upp trots tider av svårigheter. Men efter de 62 veckorna ska den smorde förgöras helt utblottad, och staden och helgedomen ska förstöras av folket till en förste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod, intill änden ska det råda krig, förödelse fast besluten. Han ska stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge ska förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren. Ja, här ska alltså en smord först komma. Här är det framtid det är fråga om. Och här talas det om att försona skuld och föra fram en evig rättfärdighet. Problemet är bara att när vi börjar titta på de här tidsangivelserna så får vi svårt att få det att gå ihop. Här står det talat om 70 veckor. Och det står inte veckor i grundtexten, utan det står 7 år. Det är alltså tidsperioder som omfattar 7 enheter av något slag. Det kan vara 7 århundraden, det kan vara 7 årtusenden, det kan vara 7 år eller 7 jubelår. Det är ju så att tidsbegreppet alltid är det hemligaste i skriften. Men det här budet utgår ifrån kors att staden ska återuppbyggas. Det är perserkonungen Kores som utfärdade beslutet. Och när man börjar räkna på när det kan ha skett, så kommer man fram till att det sannolikt ska ha varit år 551 före Kristus. Jag åberopar här en kronologi som är gjord av en amerikan som studerat det här kolossalt noga, som heter Eugene Fallstitch. Han har gått igenom den gammaltestamentliga kronologin, läst alla sorters historiska dokument ifrån den här tiden, både från alla Mellanösterns folk, studerat varenda årtalsangivelse i skriften och lagt pussel med det här. Han kommer fram till att Kores utfärdar detta beslut år 551 före Kristus. Och då ska det gå 7 veckor till dess att staden ska byggas upp på nytt. Och det som då händer, det är att Nehemja kommer till Jerusalem och bygger upp stadens mur. Det stämmer. Men om man sedan räknar 60 årsveckor ifrån år 551, så kommer man ju inte till år 30 efter Kristus, utan man kommer till år 68 före Kristus. Då avsätts, då upphör Israels självständighet. Efter Makkabeerkrigen blir Israel självständigt och styrdes av prästerna egentligen. Det var en prästdynasti. Så att den präst som då var både präst och kung, han hette Hyrkanus. Han avsattes av sin broder Aristobulus, och i mitten av nästa vecka, så att säga, så intar Pompejus Jerusalem. Och Israels land, Israels nation, blir en del av det romerska imperiet. Och det är alltså osäkert om den här profetian verkligen handlar om Jesus som Messias eller ej. Det kan mycket väl hända att det är så. Därför att tidsangivelserna är ju alltid väldigt svårtolkade i Bibeln. Och alla som har räknat ut när Jesus ska komma tillbaka har ju hittills haft fel. Så att också den här matematiken ska man naturligtvis sätta stora frågetecken för. Men här har vi alltså en text som i alla fall talar om en kommande smord person. Man har ju ofta velat få det hela att stämma med Jesu död och uppståndelse genom att säga att beslutet om Jerusalems återuppbyggnad skulle ha gått ut år 445 före Kristus. Och man tänjer alltså ut hela den här historiska perioden omkring den babyloniska exilen till bra mycket över 100 år, och förlägger ju bland annat Esters bok in på 400-talet. Vi får väl se när Herren kommer tillbaka, får vi fråga. Vad har vi mer att välja på när det gäller Messias som framtidsbegrepp? Ja, den allra tydligaste texten hittar vi i Psaltaren, i den andra psalmen. Psalm 2. Där befinner vi oss på säker mark. Vi läser hela psalmen. Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken fåfängliga tankar? Jordens kungar reser sig och förstarna rådslår med varandra mot Herren och hans smorde. Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen. Han som bor i himlen ler, Herren gör narr av dem. Han talar till dem i vrede, i glödande harm förskräcker han dem. Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill kungöra Herrens beslut. Han sa till mig, du är min son, jag har idag fött dig. Begär av mig så ska jag ge dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. Du ska krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor. Handla nu vist, ni kungar. Låt varna er, ni domare på jorden. Tjäna Herren med fruktan och gläd er med bävan. Ge sonen hyllningskyss så att han ej blir vred och ni går under på er väg. Ty snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom. Ja, här talas det om Herren och hans smorde. Och dennes mor, det är också en Herrens son. Och det är ju alltså klara begrepp. Men det är alltså första gången vi hittar en text som talar om Messias begreppet så som vi automatiskt tänker och identifierar det. Det finns ytterligare en text, men den är lite mera dunkel än den här andra salmen. Och den hittar vi i Hannas lovsång i Första Samuelsbokens andra kapitel. Hanna var ju mor till profeten Samuel. Och hon var ju länge barnlös. Vi kan börja läsa i sjätte versen. Första Samuelsboken 2:6. Herren dödar och gör levande. Han för ner i dödsriket och upp därifrån. Herren gör fattig och han gör rik. Han ödmjukar och han upphöjer. Han reser den ringe upp ur stoftet. Ur dyn lyfter han upp den fattige för att sätta honom bland furstar. Ja, han låter honom ärva härlighetens tron. Till jordens grundpelare är Herrens, och på dem har han byggt världen. Sina frommas fötter bevarar han, men de ogudaktiga tystas i mörkret. Ty av egen kraft är ingen stark. De som strider mot Herren blir krossade. Mot dem dundrar han i himlen. Herren dömer jordens ändar och ger makt åt sin konung. Han upphöjer sin smordes horn. Ja, här känner vi ju igen mycket av det som vi identifierar med Messias. Han för ner i dödsriket och upp därifrån. Herren upphöjer sin smordes horn. Men nu har vi alltså läst de texter i Gamla testamentet som talar om en kommande smord person.